en podcast från Aftonbladet.
Från och med nu kommer vi att öppna upp alla nya avsnitt av Sillypodden. Men med Podme Premium får du fortsatt alla avsnitt helt utan reklam.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information. Wrong information.
Mycket varmt välkomna till Sillypodden denna torsdag i mars. Makoto Asahara heter jag som sitter här tillbaka från Spanien där jag har varit. Får ursäkta frånvaron från Premier League-podden här tidigare i veckan, men det gick nog bra ändå där, tror jag. Kan jag tänka mig i alla fall. Med mig i studion här idag i Stockholm, Rani Amir, välkommen tillbaka. Och dessutom Oskar Jakobsson för första gången. Välkommen till Sillypodden.
Stort tack.
Berätta lite om dig själv.
25 år, sportjournalist, bor uppe i Stockholm. Är från Borås ursprungligen, men ja, stort sportintresse, men framförallt fotboll. Så att, väldigt kul att vara här och snacka fotboll.
Härligt, varmt välkommen som sagt. Rani, hur är läget med dig?
Allt är bra med mig. Full rulle som vanligt. Men ja, det är bra, det är bra.
Det är bra, ja. Och ja, frågan är hur det står till med Real Madrid, höll jag på att säga. Det står ganska bra till med dem när de leder ligan och så vidare. Det är där vi ska börja. Många kanske undrar vad som hände med Kylian Mbappé. Det har varit väldigt mycket snack om det. Det är väl bara någon sorts väntelek här nu för att se när han blir klar. Senast är att Fabrizio Romano har rapporterat att de nu ska vara överens om lönen. Den kommer hamna ungefär i samma skrå som det som Vinicius Junior och Jude Bellingham tjänar i klubben. Det är ju inga överraskningar där överhuvudtaget. Det är ju precis enligt det som har rapporterats tidigare. Och det är väl fram tills att det är liksom teoretiskt omöjligt att Real Madrid och PSG möter Champions League, så kommer vi nog inte få någon bekräftelse från något håll. Men vi kan väl räkna hem det här, eller?
Ja, alltså det var ju mycket snack och har varit mycket snack under värre än 2 års tid här nu. Men vi vet ju för 2 månader sedan att det blev i princip bekräftat av Romano bland annat. Och som sagt, vi såg väl här när han i någon intervju med någon kille från Arsenal att han nobbade dem rejält.
Ja, det var när han kom till Arsenal och så sa väl han det. Är det för kallt? Väldigt snällt sätt att nobba ändå. Mm. Väldigt klassiskt sydeuropeiskt sätt att nobba en flytt i England, om inte annat. Jag vet inte om Arsenal-fans hade någon tro på att han skulle kunna hamna där överhuvudtaget kanske, eller?
Det var svårt att se faktiskt, verkligen. Det känns som att Mbappé och Real Madrid har varit i görningen väldigt lång tid. Och ja, det är uppenbart att det sista upploppet här nu i Paris Saint-Germain och att han ändå är sugen, tror jag, på verkligen visa att han är, ja, men den bästa liksom, och vill ta seltiteln till Paris innan det blir Real Madrid.
Sen så kommer han ju inte få spela OS oavsett vad det verkar. Real Madrid var väl väldigt tydliga med att det är inte någon Camavinga eller Tchouameni eller någon som får åka på OS. Och dessutom gick de ut med officiell kommuniké här nu, ett kommunicado officiell då, att alla spelare som spelar i EM eller Copa America inte kommer åka med på USA-turnén. Det är ganska många spelare som de inte kommer ha i det där försäsongsklassikot på MetLife Stadium. Det är en sak som är säker. Det är inte många människor de kommer ha kvar då, med tanke på att de flesta åker iväg på just de här turneringarna. Men det har ju kommunicerats, och då kommer de inte släppa någon till OS heller. Och det här är ju en diskussion som sker i ganska många olika klubbar just nu inför Paris OS. Framförallt då när det kommer till Kylian Mbappé, med tanke på vad det, alltså, OS-arrangören och Paris som stad har ju pushat väldigt mycket för att han ska vara med i alla fall.
Ja, verkligen. Och där är vi ju inne på det du skrev här om veckan med Pedri. Real vill ju verkligen inte råka på någon skada. Säsongen är lång. Det är många matcher som ska spelas. Så det är väl helt rätt, enligt mig också. Mm.
Ja, det är till och med beskrivet just att de inte vill ha en Pedri-situation. Att någon slits ut totalt och sen bara får massa skador. Det finns ju många unga spelare som skulle vara i en sån farozon. Nu är det väl lite annat lägen med Pedri, som jag gjorde liksom både EM och OS under sin liksom första riktiga liksom seniorsäsong i en toppklubb. Camavinga, Tchouameni och så vidare, de har ju ganska många matcher bakom sig redan. Men vi får väl se. Ja, de lär vara försiktiga i alla fall. Och det har funnits en del skadeproblem i Real Madrid. Vi kan väl nämna det just att Thibaut Courtois har gått sönder igen. Det var ju först, han var på väg tillbaka från den här korsbandsskadan som hållit honom borta hela säsongen. Det var snack om han skulle komma tillbaka till mötet mot City i Champions League. Sen så gick andra knät nu. Menisken trasig, opererad, säsongen slut. Jag vet inte, det är inte kul för någon, men såklart att Andrei Lunin har bättre möjligheter att få fortsätta ha speltid nu resten av säsongen. Om man ska hitta någon form av positiv aspekt med någonting väldigt icke-positivt. Och det pratar om att Real Madrid vill förlänga med honom också nu vi är med detta.
Ja, nej, han fick ju där, 2 månader här, Courtois, som han är borta. På ett sätt så är det ju hur bra som helst för Andrei Lunin här. 25 år, har gjort det hur bra som helst när han fått vakta mellan stolparna. Det var ju rykten här att han skulle bort. Och då var det ju, Leipzig, Celtic som var intresserade. Men han har ju kontrakt i sommaren 2025. Och ja, jag ser inte att han ryker här nu. Jag såg även att Romano var ute för någon timme sedan här och sa att Real Madrid redan förberett ett nytt kontraktförslag. Och det är väl en stor markering på att man verkligen vill ha kvar honom i klubben.
Det vill man nog, så frågan ligger i vad Lunin själv vill. Mm. För han vet väl om Courtois är tillbaks. Då är han förpassad till en bänk igen. Och Real Madrid har inte varit en klubb som varit särskilt bra på att, om vi ska ta till exempel i kuppen, så många klubbar är väldigt bra på att låta andra målvakterna ha kuppen. Titta på Atleti klubb nu där som har en landslagsmålvakt egentligen i Unai Simon, men oavsett vad det har varit för match i kuppen så har det varit Agrizabala som har stått. Mm. Punkt. Han har varit deras kuppmålvakt. Real Madrid brukar ju alltid fila lite på det där när det blir större matcher, att då dyker ju ändå första målvakten in mellan stolparna. Nu för tiden, Ancelotti i alla fall gjort så.
Vi såg ju det här med Kepa när han kom. Han fick ju spela x antal matcher, men sen gjorde han ett misstag och sen blev det Lunin som även fick stå där i kupperna.
Ja, de har ju bytt mellan varandra lite hit och dit, sen har ju Lunin spelat till sig den där platsen. Så är det ju.
Men tror du då att om Courtois kommer tillbaka och är fit for fight, tror att, och vi räknar med att Lunin gör toppen prestationen mot City och i ligan, tror du då att han kommer förbipassas till bänken?
Alltså Courtois kommer inte komma tillbaka till på en bänk.
Inte till en början, tror du? Om Lunin verkligen gör det riktigt bra.
Nej, jag tror att alltså, Courtois har en sån pass hög status att han kommer spela fort han är tillbaka.
Ja, jag håller med. Sen fullt rimligt att Real vill, eller så här, att ha Lunin som i bästa fall och en andra keeper liksom, när Courtois är tillbaka, givet för Real att försöka gå för det. Och Lunin, alltså det är ändå det är Real Madrid vi pratar om, och vi har det Courtois som men inte har spelat sen i somras liksom, dubbla knäskador. Det borde ändå finnas möjlighet att han kommer få spela en del matcher i alla fall.
Men Courtois fyller 32 i maj.
Det är ingen målvaktsålder.
Nej, absolut inte. Men Lunin är 25, har gjort det riktigt bra. Ja, såklart att Courtois är bättre i sina dagar, såklart. Men man vet aldrig vad som händer när man kommer tillbaka från en skada. Nu har ju målvakter i och för sig kanske en lite enklare väg tillbaka efter sådana skador. Men jag vet inte, jag gör Lunin det är jättebra här nu, då tror jag faktiskt att han kan få mycket speltid.
Alltså han kommer ju, alltså i början så kommer ju såklart Courtois att spela varje match när han väl är till. Nu pratar vi också nästa säsong. Vi kan ju konstatera att Kepa kommer inte vara kvar.
Nej.
Det har jag svårt att
säga. Så är det.
Det är väl där vi vet.
Det är också intressant vad som händer med hans karriär framöver. Liksom. Han har ju 1 år kvar i Chelsea. Och där, ja, det är 2 målvakter i Sanchez och Petrovic som har kontrakt, och Petrovic har verkligen imponerat, han har tagit över och känns ändå som att Chelsea borde vilja satsa på honom, så att Kepa, ja, vi får se vad som händer där.
Jag fattar fortfarande inte Robert Sanchez-värvningen.
Alltså, nej.
Alltså, när du byter ut då Edouard Mendy och Kepa, som båda tycker ändå är kompetenta målvakter. Robert Sanchez absolut är han också, men han jättekonstig rockad de gjorde där. Sen Petrovic har varit jättebra när han har kommit upp tycker jag i Chelsea och har ju spelat till sig den platsen rakt av. Det är ju en målvaktsvis värd att satsa på för dem. Så att jag tror att Robert Sanchez också tittar på lite vad han ska göra framöver. som sagt, kan hända en del i Madrid i sommar med Kylian Mbappé och så vidare, men de fortsätter att jaga andra spelare också. Alfonso Davies är det hela tiden snack om fortfarande. Davies vill till Madrid. De måste komma överens med Bayern München. Bayern München har inte helt gett upp på att ändå kunna förlänga med honom. Det är väl ungefär där vi är, kan
ja,
man säga.
Exakt. De ger ju juni till honom. Eller liksom, han måste bestämma sig innan juni, annars så vill de släppa Davies för att kunna få in pengar såklart. Och ja, att Davies ska komma överens med Real Madrid känns ju inte alls som några bekymmer om det är där vi hamnar.
Det är väl typ redan överens, tror jag, alltså, på förhand. Sen är det ju transfersumman som de ska komma överens om också. Och så fortsätter de att skicka scouter till Frankrike för att titta på Lenioro. Är en superlovande lillbacken som även PSG och lite Chelsea och lite andra klubbar är väl ute efter. Det ser ju ut som en ny Kamavinga-situation, Tchouameni-situation, Varane-situation. Alltså det ser ju ut som det är liksom på långa vägar där du har massa klubbar som kommer ryktas till, och sen så kommer Jonny Kalla för att göra sitt jobb där bakom kulisserna, och sen så kommer han spela för det. Det är känslan man får. Sen som sagt, det finns ganska mycket mittbackar där nu också, även om vissa är skadade. Du har om alla är friska så har du ju Militao, Alaba, Rydiger, Nacho. Det är inte lätt att slå sig in i den konstellationen heller, men ytterligare en mittback behövs ju ändå. Någon som vill till Madrid men som inte är aktuellt nu, det är Alejandro Garnacho. Han har aldrig gjort en hemlighet om att han vill dit någon gång. Argentinska journalisten Gaston Edull har ju rapporterat det också, att Garnacho inte ser det som att han ska dit nu, men att någon gång i sin karriär så vill han verkligen spela där. Vi får väl se, då måste väl Garnacho kanske utvecklas ännu mer i sin roll, men samtidigt här och nu United, så har han ju verkligen tagit plats och växt ut i en väldigt viktig spelare för dem.
Ja, nej. Det här är väldigt, väldigt bra spelare i ung ålder här. Men som du är inne på, han tar inte en plats i Real, i dagens Real just nu. Men vem vet om 2-3 år eller längre. Och han har ju även sin stora idol, Cristiano Ronaldo.
No shit att det är Ronaldo.
gör massa målgester, hyllar han i media, intervjuer, allt möjligt. Samtidigt har han ju fått kritik för just det, i och med att han spelar med Messi i landslaget. Så jag vet inte, det är klart att man vill ha en till Real och de största klubbarna i världen, så är det. Men som sagt, jag ser det inte komma på ett par år.
Nej, och det är också, nu vi pratar ju om Mbappé som landar förmodligen i Real till sommaren, och man har Vinicius och Rodrigo. Det är en ung anfallskärna där, så Garnacho kommer behöva ta ett par kliv till, anser jag, i sin utveckling, även om han redan nu är extremt talangfull och bra, om han ska gå in och vara en startspelare liksom i Real Madrid.
Ni kan vara lugna, vi ska inte bara prata Real Madrid i dagens avsnitt. Det är många som nu redan undrar, men vad håller ni på med? Skärp dig, psyk, var är du, hjälp. Men det, nej, det ska vi inte göra, för nu ska vi faktiskt över och stanna i Manchester. Vi har ju snackat väldigt mycket tränarkarusell de senaste avsnitten, om hit och dit, vem som tar över vem och så vidare. Och det kan man på något sätt referera till de avsnitten. Det finns ju lite så här tränarrokader att rapportera om ändå. Igor Tudor in i Lazio till exempel nu efter att Sarri har lämnat, det är värt att notera. Ralf Hassenhüttl som har tagit över Wolfsburg. Det finns ju en tränarstol som är lite oklar, eller inte bara en, men den i Manchester United i alla fall. För att kommer Erik ten Hag sitta kvar? Det vet vi inte än. Hur ser nya liksom delägarna på ten Hag? Vill de ha in en annat namn? Vem vet? Men det är ju ett namn som börjat florera mer och mer och mer i ryktesfloran nu och rapporteras mycket, mycket mer aktuell än vad kanske fallet var tidigare. Och det är ju Gareth Southgate, den brittiske förbundskaptenen, eller Englands förbundskapten då, som mer och mer rapporteras vara ett namn som verkligen United vill ha som tränare. Jag är skeptisk.
Ja, man hickar ju verkligen till, det måste jag säga, när man ser de här uppgifterna. Det är alltså en tränare som, han har varit i förbundsroller extremt länge. Han har haft ett klubblag sedan 2009. Och det är det enda klubblag han har haft. Då hade han Middlesbrough liksom i 3-4 år. Men kontraktet går väl ut med England här i slutet av året, tror jag. Så att det där, efter ett EM, om det blir succé, så känns det som att det är liksom bra läge att kliva av också. Och kanske rida på en hög status efter ett framgångsmästerskap. Och ja, alltså så här, jag hade varit skeptisk ändå, tror jag, om jag hade varit United-fan. Men ja, jag förstår att man i England ändå bollar upp honom sitt namn.
Nej, jag såg ju här i dagarna att många var skeptiska kring det här. Sen såg jag Roy Keane och Gary Neville som gick ut här idag, tror jag, och sa att det är fullt naturligt. Och jag vet inte om det är så fullt naturligt. Sen samtidigt ska vi kolla Erik ten Hag. Vad händer den här säsongen? Ja, FA-cupen, det är ju i princip ett måste, känner jag, för att han ska få vara kvar. Går de titellösa, då vet det tusan om han kommer få något mer förtroende.
Alltså om de tar Champions League, då har han ju gjort det tillräckligt för att få fortsätta.
Ja.
Tycker jag väl, även om de inte skulle ta FA-cupen. Men de lär inte ta Champions League-plats. Eller det känns inte som, det känns som det blir väldigt svårt för dem att göra det i alla fall.
Ja, verkligen. Nio poäng upp. Det är en match kort i och för sig, men det...
Men sen om de verkligen kommer igång och börjar tro, men det har man ju sagt så många gånger om dem också förut. Så att man förstår ju varför det pratas en del om den stolen. Sen som sagt, Gareth Southgate, som du nämnde, Oskar, han är ju en förbundsman ute i fingerspetsarna. Han har gjort det jättebra i England, tycker jag, överlag. Och han får ibland oförtjänt mycket kritik för allt möjligt i, liksom, i sin förbundskaptens roll. Men det är en annan sak att ta över Manchester United i det här läget. Jag vet inte om jag tycker det kanske är rätt väg att gå, men vem vet. Det snackas mer och mer om honom som ett, alltså, seriöst alternativ i alla fall, och någon som de skulle vilja ha in på den posten. Jag får lite så här vibbar av när liksom Jogi Löw kopplades till olika jobb, där det kändes som att nej, man vill inte röra Jogi Löw med tång till en klubblag i det här läget. Nej. Han är för förbundsskolad på något sätt. Vi får väl se vad som händer där. Samtidigt uppgifter här idag från Frankrike. Vi nämnde ju Mbappé förut. PSG ska ju ha in någon ersättare såklart då till offensiven. Och de vill ju ha någon som utgår från vänster gärna i anfallet. De har ju Ousmane Dembélé till höger. Sen kan man ju spela Randal Kolo Muani eller Gonzalo Ramos eller om man nu vill centralt. Men de vill ha en ny vänsterytter. Mycket snack om Rafa Leao och annat. Ja, Victor Osimhen har snackat som, även om han är central forward också. Men enligt Foot Mercato och även RMC Sport som har rapporterat här, så är ju Luis Diaz i Liverpool högst upp på önskelistan och klickar i alla boxar för PSG-ledningen, som redan ska ha etablerat någon form av kontakt med hans agenter, ha ganska bra ingångar där. Problemet för PSG här är att Liverpool är totalt ointresserade av att sälja Luis Diaz, och det ska låta vara osagt hur intresserad Luis Diaz skulle vara och att flytta till ligan. Sen ska jag också i och för sig slänga upp ett varningsfinger. Det är verkligen Luis Diaz speltypen som kan ta PSG till nästa höjd, för att absolut, en jätteskicklig spelare, men det saknas ju ibland lite slutprodukt, tycker jag, alltså i liksom sista beslutsfattande, sista tredjedelen. Det har ju Kylian Mbappé som man ska ersätta. Det är ju en spelare som gör mål. Luis Diaz är inte riktigt den. Och han är redan 27 år gammal också. Mm. Jag vet inte, vad tycker ni?
Nej, du är inne på det helt och hållet. Det var ju RMC Sport här som jag såg med Fabrice Hawkins, som brukar ha rätt när det kommer till PSG. Som gick ut med nyheten, så såg jag även det i kolumbiansk press tidigare idag.
Sånt man är runt och läser ibland, ja, kolumbiansk press.
Nej, men han är 27, har kontrakt till 2027. Och han kommer ju bli dyr oavsett när han släpps loss. Och jag hörde någon summer om 80 miljoner liksom. Jag vet inte. Han är väldigt bra spelare. Ja,
ja,
det är han. Men som du säger, ska jag ersätta Kylian? Nej, det ser jag inte här. De har bra spelare på den fronten, som jag var inne på här för 3 veckor sedan. Jag pratade
om det här förut. De behöver ju värva någon dock. Och sen det absolut, ur det här perspektivet, att Luis Diaz skulle funka i ett lag och göra dem bättre. Och han har ju väldigt mycket arbetskapacitet, jobbar bra hemåt och så vidare. Och liksom den biten, ja, men alltså Liverpool vill ju inte sälja honom, då måste han själv kräva och få lämna, och jag har så väldigt svårt att se att han skulle göra det om det inte kommer in någon tränare som helt negligerar hans blotta existens liksom under försäsongen. Nej, men, jag inte tror kommer ske.
Nej, men som jag sa tidigare också här, att jag ser fortfarande inte anfallspositionen eller anfallspositionerna som ett stort problem. Det är klart att det blir ett stort tapp med Kylian som lämnar, men det är fortfarande defensiven och mittfältarna som jag ser som måste bli bättre.
Ja, alltså jag kan hålla med sett till namnen på anfallspositionen, men det är alltså bara Mbappé som har gjort mer än 10 mål sett över alla tävlingar i PSG den här säsongen. Och liksom, de har Dembélé, Colomani, Asensio, Barcola. Alltså det finns spännande namn och väldigt skickliga spelare. Och Diaz hade liksom blivit ytterligare en av dem på många sätt. Även om jag, alltså jag håller Diaz väldigt högt. Det är så här, som försvarsspelare eller få spelare hade varit mer skraj mot liksom, mm. en mot en. Men när det kommer till slutprodukt så gör det inte så mycket ändå. Sett till vad man tror att han ska göra när man ser honom. Så att ja, rimligt att de är ute efter honom, men jag ser det inte ske, för Liverpool kommer inte vilja släppa honom.
Nej, men som du är inne på med alla de här namnen, yes, jag förstår att många inte har gjort så mycket avtryck i mål så, men det man måste förstå också, och som jag vet att ni fattar, det är att allt fokus sker ju kring Mbappé. Lämnar han, då kommer de andra såklart ta förtroendet, jo. Då kommer ju mål, någon kommer sticka ut. Nu är ju allt kretsar ju, PSG kretsar kring Kylian nu, det finns ingen annan.
De står ju bara och tittar på honom, ja. För vad man ska göra näst.
Det finns jättemånga bra namn där som verkligen kan, man har ju sett många spelare som innan de kom till PSG gjorde braksuccé.
Ja, mm. Och det är spelare som kommer växla upp, det är jag helt säker på. Liksom, kollar man i alltså, nu har ju Gonzalo Ramos 9 mål tror jag alla tävlingar, men såg i och för sig något rykte om att de var redo att släppa, låna ut honom till Milan här, men
precis, Zlatan har dragit några trådar, va? Till och med.
Ja, exakt, mm. Ja, Jiro har ju utgående där, så det kanske ska in något där, men det vore väl, ja, kanske tidigt att ge upp helt på Ramos kan man tycka.
Undrar hur PSG har tänkt att de ska låna ut en spelare som de faktiskt fortfarande bara har inlånad, väl?
Ja, exakt.
Det finns en liksom någon form av bokpappersfiffel där som måste göras på ett eller annat sätt av vem som äger vem liksom. Det var lite smårörigt kanske. Ja, vi får väl se vad det blir av det. Diaz, alltså som sagt, alltså, nu kanske man lät som att man är skeptisk att han skulle göra det bra i PSG. Nej, han skulle göra jättebra i PSG. Jag fattar ju tanken med det, men jag tror att det är väldigt svårlöst. Om det inte sker något, framförallt om Salah drar, vilket vi också, det är också en sån här parameter man måste ha i åtanke.
Verkligen.
Det är mycket som är oklart i Liverpool just nu med tanke på just att man inte vet vad som händer med tränarposten. Det är någon form av slutet på en era när Jürgen Klopp lämnar. Det kan ge effekter i truppen också. Vi vet inte vilka effekter det är, bara vilka spelare som känner att nej, men nu är det läge även för mig att gå vidare. Nu kommer en tränare som kanske inte passar som jag spelar, eller jag kommer ha en mindre roll, eller jag. Vi får se. Det kan ske anfallsrockader i Spanien också. Vi beger oss till Barcelona där Robert Lewandowski har börjat hitta formen för Barça. 1-1 mot Atletico Madrid i helgen. Börjar se mycket mer alert och pigg och liksom spelsugen ut än vad han har gjort under hela den här säsongen fram tills nu då. Men det finns ju fortfarande rykten. Han har ju ganska bra lön i sitt kontrakt. Barça har inte jättemycket pengar. De är inte helt belåtna med Robert Lewandowski ändå. Även om han var en stor del till att de vann ligaguldet förra säsongen, så har han inte varit en hit helt och hållet. Det finns uppgifter i alla fall i spansk press om att det finns diskussioner mellan Barcelona och Atletico de Madrid om att flytta Robert Lewandowski till.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
En annan del av Spanien. Mm. Till att börja med, Lewandowski i en anfallstvåa under Cholo Simeone. Nja, jag vet inte riktigt vad jag känner om.
Nej, nu kanske jag låter tråkig här, men egentligen kan vi i princip stänga den här diskussionen i och med att jag såg att Lewandowski gick ut igår och sa det här, det är klart för mig, jag kommer att stanna i Barcelona nästa säsong.
Säger han
ju? Ja. och så sa han även att en dag skriver en journalist det här och en annan dag skriver de att det är helt tvärtom. För mig är allt klart redan, jag kommer stanna i Barcelona en säsong till. Ja. Sa han igår.
Ja, alltså precis. Och det här är ju inte liksom de absolut mest trovärdiga spanska uppgifterna som har rapporterat det här. Det blir ju liksom mest tanken, leka med tanken och se honom i Atletico Madrid. Och att se den förhandlingen ske, det, om som så här objektiv betraktare av Silly-cirkusen, så finns det ju ingenting mer, både enerverande men samtidigt underhållande som att se Barcelona och Atletico de Madrid i dagens status förhandla om saker med varandra. För det sker konstiga saker, det görs udda dealer. Undrar vad som hände med den här Yannick Ferreira Carrasco förköpsrätten som ja, förhandlade när de skeppar Memphis Depay. Och det är underliga som har skett.
Ja, det är mycket som har skett mellan de klubbarna man inte har koll på. Men det här, att det ryktas anfallare till Atletico Madrid, de har ju också varit med om innan. Så att,
Nej, men mycket hänger väl på här med hur han gör det i EM-kvalet. De går in i EM-kvalet idag, möter Estland hemma.
Ja, där ska de väl vinna, va?
Ja, men sen blir det ju Wales, tror jag, eller Finland, men jag vet inte. Men som sagt, gör han det bra där, vi vet ju hur bra han är och hans topp, så finns det säkert klubbar som kommer rycka igen. Sen är det ju, som du var inne på, om Barca vill släppa honom med deras pengaproblem.
Jag förstår om Barca vill släppa honom.
Verkligen.
Jag förstår om Barca vill släppa honom och göra plats för annat. Men som sagt, att skicka honom till Atletico då, för Lewandowski vill ju vara kvar i Spanien. Det är ju därifrån det här ryktet på något sätt har fötts. Kommer Real Madrid röra honom? Nej. Framförallt kan man inte göra den flytten. Då är det ju Atletico som gäller, för Lewandowski är lite för profilerad för att gå till någon annan klubb i Spanien. Finns inte på. Om Valencia hade varit i närheten av vad de var en gång i tiden, kanske, men vi ska inte ens räkna in Valencia i någon form av diskussion nu. Sen ska vi komma ihåg, det finns ju en forward som kommer komma in till Atletico som i princip redan är klar, och det är ju Samu Omorodion i Alaves som är på lån, gjort det jättebra där. Han har ju själv varit ute hela tiden och säga, nej, jag ska ingenstans, jag ska till Atleti nästa säsong och jag ska liksom slå igenom där och ska ta den klubben till nya höjder. Han har pratat jättemycket om just Atletico. Och Atletico har tidigare varit inne på att ska vi låna ut han igen, men nu verkar de ändå vilja ge honom någon form av chans i A-truppen. Då har du Griezmann, då har du en Morata som faktiskt är i ganska fin form just nu. Används i och för sig ofta som någon form av, vad ska man säga, bytesfoder liksom, du skickar iväg hit och dit och det känns som att man flyttar runt, men att de ska inför Lewandowski nu, ja, man har svårt att se det, och det förvånar ju inte att han själv har dementerat det, men det är en kul tanke.
Det är väl i och för sig, om vi stannar kvar på en kul tanke, att det kanske står i avtalet att de vill ha en toppspelare tillbaka från, de bytte ju med här Felix, att de vill ha tillbaka han i gengäld till exempel.
Finns inte att ja, men precis, alltså, de vill Felix, det är svår situation där. Till att börja med, det kan vi också lägga till, de som undrade varför Joao Cancelo inte var med i matchen i helgen, var ju väldigt kryptiskt formulerat från Barcas del. Man fick ju faktiskt lite liksom, man blev lite orolig när Fermin dessutom tillägnade målet han gjorde i den matchen till Cancelo. Man tänkte, vad har hänt för Joao Cancelo? Anledningen nu, och det kom ju igår då, det är att de ville göra en rutinkoll på om han har fått ett ärftligt hjärtfel, i och med att någon i hans närhet då har drabbats av hjärtproblem. Och det här var någon form av standardgrej de ville kolla i liksom förebyggande syfte, och det ska ha gett grönt ljus. Han kommer inte spela mot Sverige ikväll i landskampen, men han kommer att ansluta till Portugals landslag sen och redo att spela. Så skönt då för Joao Cancelo att det inte var någonting illa ställt med honom, att han kan komma tillbaka i spel. Och han vill ju då, för att återgå till det vi pratade om, Barca köpa loss från City, och det verkar ju gå. Det kommer de ju lägga kraft på. Joao Felix har ju blandat och gett. Och där är det snarare om de kan låna honom en säsong till. Man kan ju fundera lite när Joao valde att inte fira målet han gjorde mot Atletico i helgen. Atletico-fansen vill ju inte ha tillbaka honom, tror jag. De valde väl att vandalisera hans lilla plakat där utanför arenan inför match. Ja, det kommer bli rörigt. Prata samtidigt om att Benjamin Šeško ska vara på Barsas önskelista. Mundo Deportivo, så kommer de uppgifterna. Men det skulle vara om Lewandowski drar, så det kan vi väl kanske... Jag vet inte, alltså, hur bra han varit i Leipzig. Han har ju ändå tagit ganska stora kliv, får man väl säga, liksom, den här säsongen.
Ja, absolut. Och, alltså, jag tycker att han är en jättebra spelare. Mm. Extremt spännande egenskaper och ja, men kraftfull och är liksom, ja, alltså han är väl inte riktigt där än att han är någon slags topp 10 striker liksom, men jag tror bara han har gjort 9 mål ändå i Leipzig, men
och Penda har väl gjort de flesta där, ja, liksom. De har ju, det är ju ganska fint anfall som de har fått in där, så.
Verkligen, men helt rimligt att det är ett namn som ryktas till klubbar av Barcelona dignitet, för att han är ung och kommer bli en riktigt, riktigt bra anfallare.
Jag såg att Chelsea också var inne på det här nu i dagarna, att de vill värva honom.
Det hade varit ganska rimligt.
Mm.
Ja, och det är väl, han kommer ju kosta också. Långt kontrakt, jag tror det är till 2028 typ. Mm.
Fast ligger inte klausulen på typ 50 miljoner
euro? Jo, det kanske är det.
Och det har, det, är ju, det har ju Chelsea lagt på offensiva spelare förr.
Men hur många ska de ha?
Ja, men alltså nu pratar vi om center forward. Det här är skillnaden. Alltså, det var ju snack om Nico Williams, så det känns bara som att ska du ha ännu en ytter som är, alla vet är lovande, har tvättvigenskaper, men som ja, kanske inte kommer liksom förändra hela strukturen. Šeško ingår väl såklart i den kategorin också, men Chelsea har ju valt den vägen lite nu att gå på yngre. Mm. Man vill på något sätt följa den. Hade ju varit underligt att bara köpa massa etablerade superstjärnor här och nu och hoppas på det bästa. Sen, sen kan de inte handla från den hyllan om inte Europaspelare erbjuder heller. En anfallare som har kopplat till Chelsea mycket som kanske skulle kunna liksom lyfta dem, det är ju faktiskt vår svensk Viktor Gyökeres. Inte lika mycket sista tiden, det är mer Arsenal-snack nu. Samtidigt är det väl uppgifter i Portugal om att Sporting av förklarliga skäl vill förlänga hans kontrakt nu för att då trissa upp hans utköpsklausul till 120 miljoner euro. Ibland känns det som att man inte riktigt förstått här borta vilken hype det har blivit kring Viktor Gyökeres i Lissabon. Det märkte man ju nu på bilderna man har sett från svenska landslagssamlingen där, att han har gjort det här något alldeles sensationellt.
Ja, men verkligen, det som du är inne på, vi förstår inte här riktigt. De är ju i Porto och har varit och laddat upp inför matchen ikväll, och småbarnen där leker Gyökeres hela tiden och gör målgesten och sådär, så att extremt stor, och det känns som en, det kanske bara blir en säsong i Lissabon, men det känns som en säsong som alla där, framförallt Sportingfansen, de kommer minnas den jättelänge liksom, för det här det, ja, men på något sätt unikt liksom hur stor han har blivit på så kort tid.
Det här är småbarn i Porto. Det är ju liksom fiendeland för Sportingklubb liksom. Så att det bara där säger en del om liksom, alltså impacten han har haft i Portugal. Den ska inte underskattas. Han har varit otroligt bra där. Alltså man fattar ju att det var en liksom kul flytt och bra flytt för honom, att det skulle bli sån här succé var ingen som kunde se.
Nej, det är makalös. Det är en saga. Vad var det? Coventry köpte han för 1,2 tror jag, 1,2 millar här, och vad är det, 2021, och nu två år senare sålde de han för 20 till Portugal, och nu för de här summorna, det är helt galet, men i dagens samhälle det är ju helt korrekta summor enligt mig. Han öser ju in mål, vad han gjort, 36 matcher, 39 mål nu tror jag, med hattricket senast.
Han har 50 mål och assist, mest av alla i Europa i år liksom.
Det är helt otroligt. Det blir kul att se alltså vart han hamnar, om han hamnar någonstans.
Ja, men det är så här, jag förstår ju att det här måste de ju försöka med såklart Sporting, och försöka få upp klausulen ännu mer till 120 miljoner euro typ, som de uppges vilja ha då i klausulen. Men han har ju kontrakt i 2028 och så här, jag vet inte om Gyökeres är sugen på att skriva så mycket längre, utan det är snarare att då trissar man upp lönen, tänker jag.
Såna förlängningar ser man ganska ofta. Ja. När man säger, han blir kvar i klubben, så har de lagt till ett år på kontraktet liksom, som egentligen skulle gå till 2027.
Men man vill ju ändå att han ska gå till någon klubb där han utvecklas ännu mer. Om man nu kan göra det. Nej då. Men man vill ju inte se han gå till någon klubb där han kanske inte får spela 90 minuter varje match liksom. Men
det beror på vilken.
Det är alltså, det som jag var inne på här för två veckor sedan. Isak tyckte jag till PSG hade varit ett bra alternativ. Gyökeres lika så där, tycker jag. Det är ju en sån typ som Mbappé faktiskt, om man ska vara helt ärlig. Absolut att Kylian är mycket bättre, såklart.
Lite andra spetsegenskaper också.
Så är det. Han är ju starkare, Jöken. Men jag skulle inte säga att det är omöjligt att han går till PSG, får en bra lön där, kontinuerligt med speltid i Champions League, i ligan. Så det hade varit ett bra alternativ.
Absolut, absolut. För PSG:s del skulle jag förstå det absolut också. Finns ju lite portugisiska kopplingar där också med sportchef och annat. De drar ju ganska många sådana trådar ofta. Manuel Ugarte plockar mig från ju Sporting till exempel i somras. Vi tar oss till Italien. Där har den stora snackisen varit av väldigt ganska tråkig karaktär. Och det handlar ju om det som Francesco Acerbi påstås ha sagt till Juan Jesus i samband med Inters match mot Napoli. Det finns ingen som helst anledning att försöka ordagrant återge vad som han anklagas för att säga. Det är i alla fall helt förkastligt om det visar sig stämma från Juan Jesus. Och också så här, det här är ju utan att spekulera i vad som har hänt. Det har ju startat en utredning. Vi får se om liksom Acerbi kommer straffas för det här. Men det finns ju innan för Juan Jesus att plötsligt bara gå ut och säga det här på det här sättet. För han började med att jag fick en ursäkt, jag vill hålla det där. Sen när Acerbi då på något sätt tonade ner alltihopa, då gick Juan Jesus ut så att nu måste jag säga någonting. Och jag, föga förvånande så gick ju Kurva Nord in och på något sätt, de har ju trampat i klaveret där förr när det kommer till att gå ut och uttala sig kring den här typen av skandaler, till exempel med Romelu Lukaku när han var i Inter. Här tar de ju Acerbis rygg fram till så att han motsatsen bevisat sig. Uppgifter i Italien gäller att Inter kommer att skeppa honom i sommar om det visar sig att han faktiskt har sagt det han har sagt. Och det finns väl inte så mycket mer att säga om det, att det är förståeligt.
Verkligen. Det visar sig stämma så är det ju helt rätt såklart att skeppa. Men vi vet inte så mycket vad som har hänt mer än vad de har sagt. Liksom. Så vi får se vad som händer. Men han har ju varit bra liksom. Men 36 år också. Så att det är så här, att gå vidare. Ja.
Så är det. Han har ju kontrakt i 2025. Så att liksom, man har ju varit sportligt sett otroligt över förväntan, men ja, det kan mycket väl vara så att hans tid inte är slut, han spelar sin sista match där.
Och inte bara där, han blev uttagen till landslaget nu här senast. Han landade i Rom och sen visade sig att efter mötet med Spalletti att det bästa var att han inte flög med till USA där de ska möta Venezuela, tror jag det var, och något annat lag, Ecuador tror jag. Så det är också en ställning som landslaget har.
De ville inte ha liksom hela den här snacket över sig, och så ersätter de med Mancini. Ja, det kan man säga vad man vill om. I alla fall samtidigt då, kanske om Acerbi då inte var kvar i Inter, så kanske typ MLS skulle kunna vara, det är svårt att se vart han skulle gå, alltså inte klubben skulle försöka värva honom såklart. Oavsett, MLS, de är i alla fall ute efter Olivier Giroud, om man får prata om MLS-klubbarna som en enhet istället för klubbarna var för sig. Och det är Giroud då i Milan som kan vara på väg bort, och ja, på något sätt har väl nått vägs ände. Han har gjort väldigt mycket mer än man trodde under liksom de äldre åren av sin karriär, får man ändå säga.
Ja, extremt imponerande karriär då när man tänker på det. Sätt i den spel man ändå ser framför sig liksom. Extremt bra och har levererat vart han än har varit. Ja, lite underskattad, men MLS känns väl ändå rimligt.
En av de mest väntade övergångarna som skulle kunna ske om Giroud flyttade typ så här LA Galaxy eller något till sommar.
Ja, skulle man rada upp hans mål, söker man Giroud highlights, så kanske folk tror, om vi räknar om 20-30 år, då kommer man tro att det här var bästa spelaren i världen med alla hans galna mål han har gjort. Som ni var inne på, 37 år, han är ju fortfarande en toppspelare. Håller hög kvalitet när han får spela.
Han har vunnit VM-guld och allt möjligt.
Han har vunnit allt.
Att gå dit till LA, absolut.
Om det skulle bli LA.
Ja, ett bra val. Sen, ja, varför jag inte som alla andra och hämtar mer pengar i ett annat ställe i världen?
Jätterandom fråga som jag bara slänger upp rakt på rak arm här nu. Om ni var en avdankad fotbollsspelare och skulle flytta till USA, vilken MLS-klubb hade ni valt?
Oj.
Ja, nu hade jag valt LA, tror jag. Det hade jag.
Hade du det?
Ja.
Inte gått till Inter Miami och hänga med Messi and Friends.
Alltså det beror på hur avdankad jag var.
Ja, men du är tillräckligt avdankad för att gå till MLS. Vilken MLS-klubb du går till, det är inte som att man tänker att nu ska jag gå för titeln och väljer att gå till, jag vet inte.
Nej, men hade jag platsat i Miami, då hade jag gått dit. Men om jag fått nöta bänk, nej, då jag vill ju spela, jag vill alltid spela.
Vi ska komma ihåg att Miami är egentligen typ ett bottenlag i MLS och kom sist förra säsongen, så att det finns något. Vi räknar med att du får spela oavsett. Tänk inte på liksom så här sportsliga aspekter som speltid och sånt. Nu pratar jag liksom, vilken franchise i MLS hade man valt?
Ja, nej, jag hade nog inte tagit Miami. Det känns, nu kommer en, på tal om ödda fråga, ett ödda svar. Jag vet inte om Messi är så skön att hänga med. Som du var inne på,
Luis Suarez är ju där dock, och han verkar ju helt underbar att hänga med utanför planen. Bara sitta där och dricka mate och
Men frågan är hur mycket tid man får med Barca-trion om man kommer som utomstående liksom. Ja, jag vet inte.
Det är nog minimalt skulle jag säga.
Alltså man får ändå liksom träningsmiljö där du får lära dig ganska mycket av de här. Ja, nu har de ju för sig börjat den här säsongen ganska starkt. Jag har faktiskt inte koll på MLS-tabellen. Ni får ursäkta det. Men hade inte gått i typ liksom så här FC Cincinnati för att känna att nu ska vi liksom, de har något bra på gång. Det är inte där man hade valt. Då hade man ju gått på stad. Hade man gjort en Forsberg och dratt till New York Red Bulls? Nej.
Nah.
Red Bull-koncernen. New York City FC blir en del av City Group? Nej, det finns en risk att du utlånar till City inom så som Frank Lampard. Svår. Orlando. Snygga lila tröjor. Kakao vart där. Pato. Ja. Nej, jag vet inte. Bilda anfallspar med Muriel.
Ja, det hade varit något.
Och hänga med Robin Jansson. Ni vet Robin Jansson som kom från Bengtsfors hela vägen till MLS. Vilken resa. Hur länge sedan man fick säga, yttra den meningen.
Exakt. Eller ta steget till Texas, Austin. Bilda mittbackspar med gamla Häsborgaren Leo Väisänen där.
Där har vi någonting också i och för sig. Vart var Gonzalo Higuaín storebrorsa spelade? Federico Higuaín. Nu är jag helt ute på sidospår här. Men väldigt roligt med just bröderna Higuaín är ju att så här, båda de har ju verkligen haft en karriär där håret har flyttat sig från huvudet till hakan. Så här, alltså, när Gonzalo Higuaín var som bäst, när han hade den här liksom svalliga håret där han slog igenom i Real Madrid, då var ju Federico borta redan och spelade MLS redan då, flint och skägg. Och man tänkte, men de här kan inte vara brorsor. Titta på Gonzalo Higuaín innan han avslutade karriären. Ja. Flint och skägg. Ja. Det var liksom med båda.
Sitt igenerna.
Det är otroligt. Efter det sidospåret ska vi tillbaka till någon form av körschema. Vi åker till Tyskland där Jadon Sancho hänger och spelar fotboll för Borussia Dortmund och gjorde mål i Champions League, får spela, mår ju bra där igen och verkar trivas med sin fotbollskarriär återigen. Frågan är, hur ska Dortmund se till att det här blir permanent?
Ja, det är verkligen ett frågetecken som något. United kommer ju kräva pengar utan tvekan. Runt 500 miljoner svenska kronor. Och det är inte pengar Dortmund brukar lägga ut på värvningar. De har transferrekord på 35 miljoner euro liksom. Så med Ousmane Dembélé tror jag då. Så att det kommer helt enkelt inte bli på det viset tror jag, utan det mesta talar väl.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
En lånedeal igen. Eller möjligtvis någon slags swap deal. Det har ryktats om Daniel Malen till exempel, både till United och Liverpool. Så det är väl två alternativ, men att Sancho och Dortmund vill fortsätta samarbeta över nästa säsong, det har de varit tydliga med. Så att jag tror det kommer lösa sig, och att Sancho inte vill eller tillbaka till United, det är också
oavsett uppenbart. Vem som tränar dem, ja.
Så, exakt.
Alltså, nu vill han väl inte lämna Dortmund fram tills det finns något annat liksom. Det känns väl lite som att det kommer liksom, han kommer hyras in fram till kontraktet med United går ut. Alltså lite på det stuket.
Ja, exakt.
Lite avgift per säsong och får behålla honom. United får ändå lite täckning och lite tillbaka för sina surt spenderade slantar. Och Sancho blir kvar idag.
Ja, det kanske blir ett transferrekord för Dortmund. Jag såg att United, det är uppgifter såklart, men jag såg att de krävde 40 eller 50 miljoner pund för en permanent övergång. Mm. Och det är väl kanske dags att slå rekord. Han är ju en otrolig spelare när han väl visar upp de kvaliteterna. Vi såg här i Champions League mot PSV vilken match han gör, vilket mål. Så det är ju en klassspelare. Tyvärr har det blivit mycket annat fokus på honom privat också. Så det känns ändå som att den bästa lösningen är väl om han är kvar i Dortmund.
Ja, och det tror jag han kommer vara, men jag ändå, just nu är det svårt att se att det blir permanent för de summorna redan i sommar. Då hade jag behövt se, om jag var Dortmunds ledning, att han, ja, men leder dem långt i Champions League, liksom gör en jättevår här. Och han har varit bra hittills, men jag tror bara han gjort 2 mål och en assist kanske på 8 matcher. Och fått förtroende och börjar varva igång så smått, men jag tror man nöjer sig med ett lån så länge.
Alltså, han har inte gjort sån dundersuccé att du vill lägga de stora pengarna på honom. Alltså att man hade gjort ja, men typ 2-siffrigt mål, 2-siffrigt assist, sett ut som man gjorde när han hade lämnat för United, då hade det varit en helt annan historia. Men nu i dagsläget så är det bara att man vill behålla honom, men man kan inte betala vad som helst för att behålla honom.
Exakt så.
Vi får väl se hur det blir med några andra trotjänare där också. Mats Hummels, Marco Reus, utgående avtal. Precis som i FC Bayern, som vi pratade ganska mycket om i den här podden tidigare, så är det ju lite oklara saker i Dortmund också inför nästa säsong. Terzic är inte helt hundra att han är kvar på tränarposten, sett till att de ändå har svajat resultaten. Bayer Leverkusen och Bayern München är långt, långt borta i tabellen. Och så har du tongivande, viktiga profiler i laget som har utgående avtal.
Exakt. Mats Hummels och Marco Reus har utgående avtal, och Hummels är inte bästa vän med Terzic, som har förstått här under våren.
Det är otroligt svårt att göra med Mats Hummels.
han har sina åsikter.
Otroligt komplicerad, på både gott och ont.
Exakt, så där snackas det om att det helt enkelt beror på om Terzic är kvar eller inte, om Hummels kommer gå med på att förlänga, och om Dortmund vill förlänga. För är Terzic kvar så tyder det mycket på att han inte kommer få ett nytt förslag i Hummels. Så att det återstår att se helt enkelt, men det är också så att Hans-Joachim Watzke, vdn där, ska lämna nästa år.
Just det.
Men redan i sommar så ska han liksom avsäga sig det sportsliga ansvaret. Så att det kan ju ske liksom att man, beroende på, eller det är Sebastian Kehl som är sportchef, men vilken väg han vill ta, om man väljer att Hummels och Reus ska få lämna och liksom helt bygga nytt här, eller om man vill bygga vidare. För Hummels senast mot PSV, jättebra match, kanske bäst på plan ihop med Sancho. Sen har Hummels också snackat om att han vill lägga av på topp, och det skulle han väl ändå göra, skulle jag säga, om man lägger av till sommaren. Reus verkar ändå sugen på att fortsätta, inte varit så skadedrabbad det här året, missat några matcher. Har också ett klubbrekord att jaga med mest antal mål i klubbens historia. 9 mål kvar till Adi Preisler.
Adi Preisler, ja, han minns ju.
för att tangera. Men det kommer inte slå, eller klara det här den här våren, för han har inte gjort så mycket mål det här året. Så att han behöver förlänga i så fall. Och det vill väl fansen, men han har inte varit en given startspelare i år. Så att,
sen är vi för Reus som personlighet. Är ju en sån du kan ha i en trupp i en mindre roll utan att han kommer att ställa till med saker. Alltså jag tänker ju så här, om man gör en parallell till Bayern, Thomas Müller är ju vem man är, alltså mest på gott för Bayern, i alla fall i dagsläget nu, för han har någon form av kravbild och jävlar anamma och liksom symboliserar Bayerns vinnarkultur på något sätt. Men att ha en profil som Thomas Müller kan du inte ha i periferin. Han kommer att ta en stor del av den här gruppen oavsett. Och där, om du ska liksom, nu är det ju frågan, kommer Joshua Kimmich bli kvar? För han är väl en liksom naturlig arvtag, men han har ju inte liksom fyllt de skorna på något sätt. Reus är ju en sån som kan släppa upp andra som ledande röster i ett omklädningsrum utan att det skulle bli en polemik i gruppen. Och där har ju Bayern ett större problem, för då har Manuel Neuer och Thomas Müller, och det är, det blir en helt annan grej där liksom.
Verkligen, det spottar hon nästan på Reus där, för han hade ju kaptensbilden i fjol. Så blev det en choke på slutet med att man inte tog titeln. Han avsade sig kaptensbilden självmant under sommaren för att han kände att jag ledde inte laget på det sätt som man skulle. Vi lyckades liksom inte. Chan fick binden istället efter en bra vår. Så att han är på vissa sätt redan i den periferin du snackar om liksom, även om han för alla i klubben är den stora liksom.
Det där är en stor skillnad på liksom trotjänare och trotjänare när de ska förlänga eller inte. Vilka som kan liksom acceptera en mer återhållsam roll eller inte i en grupp. Och det är många som glömmer bort den aspekten i det, tror jag. Ofta. Det är ju inga, de får i alla fall vila de flesta Dortmund-spelare här nu de kommande veckan och veckorna. För att det var bara Niklas Füllkrug som dök upp i Julian Nagelsmanns Die Mannschaft-trupp. Lite förvånande utan att Nagelsmann ändå kopplas till klubben som tränare efter Terzic. Noll förtroende för nuvarande material.
Ja.
Det om det, det är ju landslagsuppehåll som sagt. Vissa tycker väl det är skoj, vissa tycker väl att det är fruktansvärt att vi bara tar en paus mitt i de liksom heta titelstriderna i ligorna och allt annat. Ben White, han bryr sig inte så mycket om landslag, han kommer nog titta på någon fotboll heller. Han tackar nej till att vara med i England. Vet inte om det är fortfarande det här liksom dispyten som fick honom att lämna mästerskapet senast som ligger och skaver där. Har varit mycket snack om det i England. Samtidigt Kobbie Mainoo, som jag tror aldrig jag sett liksom så här liknande situation, när en spelare uttagen i en U21-trupp ser jättebra ut i en FA-cup-match mot Liverpool, och den bara, du förresten, you're called up to the big leagues now, liksom. Häng med hit, och fått samtalet. Ja. Det var väldigt intressant drag där från Southgate. Lite småpopulistiskt kanske.
Men
också.
Grejen är ju, på tal om Mino här, många höjde ju på ögonbrynen när han inte blev uttagen till A-truppen. Ja. Som sagt, han har ju varit väldigt bra när han har fått spela. Han har inte ändå gjort stor succé, det kan man inte säga att han har gjort, men man ser ju på sättet han spelar.
Succé har han ju gjort, absolut. United, det har han gjort.
Han har varit väldigt bra, det har han varit, och det, jag vill också se han i A-truppen. Han spelar ju som att han är 28 liksom, med hans tankesätt och allt det. Och grejen är varför han blev kallad här nu, det var ju för att Calvin Phillips har ju varit lite småskadad. Han har inte varit jättebra när han har fått spela i klubblaget. Och sen att Jordan Henderson, han blev kallad först, men sen fick han lämna återbud nu för att han har en liten skada. Och det är därför de kallar upp Mainoo nu.
Ah, jag hade missat Henderson-skadan.
Ja, så
det är sånt som görs när man liksom tar sig ur det engelska bruset och hamnar i Spanien några dagar. Missar man sådana små viktiga detaljer i sammanhanget. Jag trodde de bara la till mig.
Ja, nej.
Ni ser hur intresserad jag är av landslagsuppehåll. Men, det förklarar ju väldigt mycket. Och det är bra då att du sa det här, för att min segue är annars för att det finns ju dock en Ajax-spelare i truppen. Det gör det ju uppenbarligen inte just nu då, om man har dragit och tackat nej i slutändan. Det finns ju inte några Ajax-spelare heller i nederländska truppen. Det är mer anmärkningsvärt. Första gången på 29 år som en nederländsk landslagstrupp inte har en enda spelare från Ajax. Inte Brian Brobby, inte vilka nu andra som finns där. Säg en del om Ajax-säsong.
Ja, men verkligen, det var ju floppartad. Framförallt hösten var ju extremt svag.
Det är helt makalöst, usel. Ja. Höst.
Verkligen, och så att med Ajax och Nederländerna har liksom de går parallellt, känns som vanligtvis, att det ska vara ett gäng Ajax-lidare som är grundpelare i klubben och även presterar i landslaget, men det är väl som du var inne på, Brian där, som har gjort det jättebra i Ajax, men jag tror han dock på skada här, så att han fick väl,
kan ju vara
det. Jag tror det var därför faktiskt han fick tacka nej också.
Ja, men det är väl ett ställningstagande såklart också. I och för sig har de ju gått väldigt bra nu här på slutet, de ligger ju femma, men det är ju fortfarande 30 poäng upp till första platsen och PSV. Men som det såg ut förut, till skillnad från hur det ser ut nu, så är det en stor förändring där. I början trodde man att de skulle vara där nere och kanske till och med halka ur, så dåligt de spelar. Men ja, som sagt, det är ju en stor ställning av coachen att det här är inte OK, och därför är ni inte med säkert.
Ja, så tänkte han inte på, alltså, vilka är de bästa spelarna jag har tillgängliga? De här. Det var ingen från den här extra gången. Någon som skulle kunna bli det, eller kommer vara landslagsaktuell framöver, det finns ju talanger där i Ajax fortfarande, det är ju Jorel Hato. Och med det sagt så går vi över till några av lyssnarfrågorna vi har fått. Falk som frågar faktiskt om Jorel Hato bland annat. Massa olika Arsenal-relaterade frågor. Var hamnar Ramsdale och vem plockar Arsenal in som backup? Är Jorel Hato avskriven nu när kritar på ett nytt kontrakt i Ajax? Och vem blir Arsenals nya forward och mittfältare? Gyökeres frågetecken, Zubimendi frågetecken. Jag kan börja med att konstatera att Takir och Tomiyasu nu officiellt skriver på ett nytt kontrakt med Arsenal. Det är kul för Tomiyasu och för Arsenals del.
Och för dig också, eller?
För det, jag blir jätteglad när det går bra för japaner. Så är det ju givetvis. Och Tomiyasu hör ju till det. Det imponerande med honom är just att man har aldrig sett en japansk spelare som alltså är så bra på att försvara på en internationell världsklassnivå. Det är väldigt sällan en japansk försvarare går och liksom utmärker sig för att vara en bra försvarare på europeisk nivå. Och det är väldigt imponerande med Tomiyasu. Sen finns det ju andra backar som slagit ner, alltså ytterbackar, typ Sugawara nu i Åsätra Alkmaar som ryktas i jättemånga klubbar som varit jättespännande och så vidare. Det finns ju sådana också. Men Tomiyasu sticker ut, för det är väldigt få som har gjort den resan han har gjort. Från japansk fotboll till europeiska scenen. Jorel Hato avskriven till sommaren skulle jag väl kunna, alltså nytt kontrakt, då går det att köpa loss spelaren ändå.
Ja,
om de absolut verkligen vill ha honom. Men där känns det också som att det kanske framförallt är man väl nyfiken på att se vad Jurgen Timber kan göra när han faktiskt är skadefri. För det är ju ett avbräck som Arsenal haft hela den här säsongen.
Ja, verkligen. Ja, han tror jag mycket på, Timber. Hato är ju jätteung liksom, och mår väl bra av att vara kvar i Ajax, kan jag känna.
Göra som Timber, vänta ett tag till.
Ja, ja. Men det är klart att klubbarna är ute efter honom också. Han har ju ändå kanske varit en av få spelare som imponerat i Ajax liksom.
Angående första frågan ifall ställde här om var hamnar Ramsdale, får väl se om han lämnar då. Han lär väl inte vara jättenöjd med sin situation här och nu. Vem plockar Arsenal in som backup? Lek med tanken om vi ska liksom knyta ihop säcken på något sätt från vad var tidigare.
Kepa.
Ja. Arsenal värvade från Chelsea förr som andra målvakt. Kan spela med fötterna. Bakom Raya. Kommer ihåg vad ni hörde först. Vem blir Arsenals nya anfallare och mittfältare? Alltså Gyökeres kommer de ju vara intresserade av.
Osimhen också. Isak, ett alternativ.
Isak är ett jättefint alternativ för dem tycker jag. Alltså det finns så mycket som skulle passa med att ha Isak dit. Zubimendi håller jag ju helt med om att det skulle vara ett väldigt bra alternativ också för de jättespännande mittfältare i Real Sociedad som har egenskaper som jag tror skulle passa i Arsenal också.
Men det jag också har blickat lite här, det är att jag har sett på Twitter, eller X som det heter nu.
Det heter Twitter i den här podden.
Ivan Toney.
Ivan Toney, ja.
Vet jag, har varit på tapeten.
Jo, Ivan Toney har ju varit på Arsenal-tapeten länge. Mm. Nu gick han väl ut också. Han gör ingen hemlighet av att han inte tycker att Brentford är en toppklubb i alla fall.
Ja, han förolämpar dem helt och hållet.
Konstant bara liksom. Nu, typ, han är ju liksom Johan Wissa har ju varit bättre än honom sista matcherna, ska vi komma ihåg också då. Men Toney var väl såhär, ja, drömscenariet i sommar, det är väl att Brentford får massa pengar och hamnar i Real Madrid. Var liksom, ja, fine.
Ja, nej. Att han lämnar känns ju ändå rätt. Det är inte bara Arsenal som har ryktats om det liksom.
Jag undrar vart han kommer gå.
Ja.
Alltså.
Sen hade jag liksom, intressant. För en toppklubb med Champions League-aspirationer så hade jag ändå varit försiktig liksom, skulle jag säga.
Ja, jag tycker det, då hade jag ju hellre kastat pengar på Osimhen. Eller på, ja, Ollie Watkins är inte till salu, men jag tycker Ollie Watkins är liksom mer komplett som anfallare och kanske till och med passat Arsenal bättre också. Vi ska se, vi har fler frågor. Marcus Bylund frågar Osaka Faji, var hamnar hon? Ja, hon kommer nog gå till någon bra klubb snart. Nu har hon ju väldigt många blickar på sig för att tanke på att hon får spela på Champions League-scenen. Har ju liksom den här X-faktorn som spelar också i Eken. Såklart är det en tidsfråga innan någon riktig toppklubb kommer och knacka på dörren där.
Ja, men verkligen.
Det tror jag.
Ja, hon gjorde en otrolig match igår igen. Alltså, hon är ju redan nu världsklassspelare faktiskt. Fått mycket förtroende här av Gerhardsson i A-landslaget. Ja, det känns som att hon kan gå nästan till vilken klubb hon vill faktiskt. Kanske inte att hon startar direkt, men att hon slår sig in där, det tror jag absolut hon kommer göra. Och det kommer nog vara en av våra bästa spelare inom snart framtid.
Ja, men verkligen. Och att det är klubbar i England som kommer att kolla det dit också känns ju rimligt.
Real Madrid.
Och Real Madrid såklart.
Det hade nog passat liksom i deras satsning. Viktor Odén frågar, var hamnar Pierre-Emile Højbjerg nästa säsong? Ja, vart hamnar Pierre-Emile Højbjerg? Alltså man ser ju framför sig ett Napoli som plockar in honom där på någon sorts kontrakt. Man ser framför sig ett Juventus som ändå till slut hamnar där i sin mittfältsjakt när de inte har Pogba och förlitar sig på honom mer och bara vill bredda alternativen. Man ser framför sig att Højbjerg inte får de här dealen han vill ha från Serie A eller från liksom Atletico Madrid, de har ju tänkt också liksom så här. Att han inte får den här liksom dealen han vill ha och sen accepterar att nej, men jag gör väl flytten till Al-Shabaab och gör mitt år där och så här cashar in. Man ser det framför sig också.
Jag kan se ganska mycket framför mig med Højbjerg på något vis.
FC Cincinnati.
Ja, alltså, ja men det, absolut.
Alltså se honom stå där med tröja. Det men, hade inte förvånat.
Men det hade inte förvånat redan. Alltså han tycker ni, han är ju, vad är han, 28 tror jag.
Är han inte mer?
Nej, nej 28 är han.
Ja. Alltså ung fortfarande.
Ja, så jag tror inte att han går dit nu på ett par år.
Han känns ju slut.
Ja, men det är, han får aldrig spela, så känns det som.
Ja, men han är också, det är så roligt med Höjbjerg att när han slog igenom i Bayern München en gång i tiden som supertalang, så var han liksom en offensiv frejdig mittfältare. Gjort den här liksom Pontus Wernbloom-resan. Gå från att vara striker till att vara någon sorts destruktiv def mitt istället. Förlåt Pontus, men du vet själv om det här. Så att ja, det, jag menar, alltså, det kan gå precis vart som helst.
Ja, men verkligen, alltså jag man kan ändå få ett helt okej kontrakt, ja, men i Serie A eller
han kommer nog gå till någon topp 5 liga, det kommer han göra. Sen ja, det gör han. Sen om det är Inter eller om det är Lazio eller någon.
Inter värvar bara på fri transfer. Och hans kontrakt går väl inte ut nu, va? Gör det?
Nej, inte vad jag
nej,
har sett.
Så att då är, kan vi glömma bort Inter. Men jo, man ser det i många klubbar man ser honom i. Vet ni vad? Vi måste faktiskt runda av för att tiden runder ifrån oss. Så att med det sagt så säger jag tack Rani, tack Oskar, tack alla lyssnare och på återhörande. Och vet ni vad? Det här var ju faktiskt det 400:e avsnittet av Sillypodden, alltså 400 jubileum det här avsnittet. Vi har inte förberett någonting, men tänkte istället att vi kan väl slänga in det som NHL-podden med Jonathan Ekeliv och Per Bjurman gjorde när de firade avsnitt 400. Så njut och tack för det här avsnittet.
En podd från Örby på USA. Ändå går det fjalla bra. Så nu kör vi igång igen. Här någonting extra. Jag har det på tjejen. Det är Björre Biff och Ekeliv. Vi dundrar fram som ett lokomotiv. Och det är One Two Punch Beat Sophomore Slump som firar idag. Nu tar vi avstamp för 400 avsnitt. Ni kan lita på oss, ni kan lita på oss. 400 avsnitt, ni kan lita på oss, ni kan lita på oss. Philip Esposito och Derek Brassard, Pocka Raton och Brandon Saad, Kasper Utdahl, svårt att förstå. Och fint att ni lyssnar på oss ändå. Och ja, det är Björre Biff och Ekeliv. Nu har vi byggt upp ett rätt mastigt arkiv. Ja, det är One Two Punch vid Sophomore Slam som firar idag. Nu tar vi avstamp för 400 avsnitt. Ni kan lita på oss, ni kan lita på oss. 400 avsnitt, ni kan lita på oss, ni kan lita på oss.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.